Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfront förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa David Jonstad som har skrivit Meningen med landet. Hej David.
Hej.
Hej. Och jag heter ju Pelle Andersson och är förläggare här på förlaget. Så får jag inte glömma att säga. Ja du David, nu har du liksom, på något sätt har jag känt att den här boken Meningen med landet har varit liksom på gång i våran liksom värld, att det har funnits där målet länge att den här boken ska skrivas. Hur känns det nu då när du har fått liksom på något sätt formulera dig kring din resa ut på landet från storstaden?
Det känns bra. Mm. Det känns jättebra faktiskt. Mm. Jag är ganska liksom hård kritiker av mig själv.
Det har jag märkt genom åren.
I mina tidigare böcker så har jag liksom alltid känt sådär, men kanske inte riktigt varit helt nöjd med allting. Men nu känner jag mig ganska nöjd faktiskt för en gångs skull. Mm. Det kanske är någon sorts mognad också i livet, att man inte är så himla hård på sig själv. Sådär. Och det var väldigt roligt att skriva den här boken för att jag fick lägga in mer av mig själv i den. Alltså, tidigare har det varit mycket liksom att försöka presentera olika teorier och redogöra för olika skenen och sådär. Men nu fick jag liksom fick känna efter mer i mig själv och plocka fram liksom minnen och scener och känslor och sådär som var. Det tog liksom skrivandet några steg framåt.
Mm. Alltså jag tycker också det. Jag är väldigt imponerad av det du har gjort. Och att du ändå liksom, för det är ju också. Det som jag tror gör att det blir så bra, det är ju för att det har hänt någonting med dig. Alltså du har ju verkligen, från att ha varit den här klimatjournalisten, experten nästan, alltså debattören i Stockholm, i innerstaden, med hela den gruppen av människor runt dig, att då göra den här omställningen, ta hela sin familj, flytta ut på landet och börja bygga upp en gård egentligen från grunden, som ska också till viss del vara självförsörjande. Det är ju ett en jätteomställning. Men jag tror att du har på något sätt då också det finns så många saker som du vill berätta om, som på något sätt, på ett naturligt sätt också förklarar massa saker om klimatet och annat. Ibland också vara svårt att berätta om sig själv? Alltså, finns det ett motstånd hos dig från början, eller var det här bara det naturliga sättet att skriva?
Jag vet inte om det var så svårt egentligen. Ville liksom skriva med den här novisens blick på något sätt, eller med min gamla identitetsblick, där man möter de här sakerna som för många är som självklarheter, med den här nyfikenheten och förundran också, som man egentligen bara kan göra om det är helt nytt för en. Jag hade i bakhuvudet alla de här frågorna som jag har fått under åren sen vi flyttade ut, och från folk som kommer och hälsa på. Och det är som att de för första gången får chansen att fråga liksom ganska banala saker till någon som ändå är på deras nivå, eller liksom, det, så man behöver inte känna sig så dum liksom, att man
om man skulle gå till en liksom riktig trädgårdsmästare eller någon som har bott där länge, så hade man inte vågat ens fråga.
Nej.
Så att det vad är de vanligaste frågorna du har fått som du nu går in på det här?
Det skriver i boken en väldigt vanlig fråga rör ju kring slakten. För det är en sån här sak som folk normalt inte har någon kontakt med. Nej. Alltså vi köper, i den mån man köper kött, och så köps det oftast i plastförpackningar i affären, och det är väldigt långt ifrån.
Och du åt väl inte ens kött när du flyttade ut?
Jo, det gjorde jag faktiskt. Det är drygt 10 år sedan som jag slutade vara vegetarian. Men folk har ju inte så mycket erfarenhet av det, och man kanske har sett bilder på TV hur det går till på slakteriet, men hur är det liksom man faktiskt slaktar själv i liksom fårhagen och sådär. Så det finns det en del frågor om, och hur går det, hur gör man sen och sådär. Och det är ju lite liksom, det är en väldigt speciell grej att göra, att ta livet av en liksom en varelse som man gör, och sen så att liksom karva i köttet på det här, och liksom det har man inte någon erfarenhet av det, så är det ju ganska makabert liksom.
Ja. Och särskilt när det är så stora djur ändå som får och lamm.
Ja,
alltså det är ju en sak med en fisk kanske.
Ja, jo, det är lättare med fiskar, ja, såklart. Precis, ja. De är inte lika oss sådär. Nej, man inte deras blick på samma sätt. Nej. Men, ja, nej, men det är väl en sak. Sen så är det mycket kring odling och sådär. Mm. Hur man gör med skörden, kanske man odlar lite mer. Och hur, alltså, man tar tillvara på den. Och, kring, jag menar, också sådana enkla saker som ved. Och hur mycket ved går åt för att värma ett hus egentligen. Alltså En äldre generation har förmodligen ganska bra koll på det, för att man har kanske levt så, eller man har känner i alla fall folk som har gjort det. Men många idag är uppväxta i stan och har kanske aldrig ens värmt ett hus med ved, så då är det någonting nytt och spännande.
Men hur har det också den här omställningen för er? Hur känns det när man... Ja, det känns nästan som att det skulle vara så läskigt att göra det här. Alltså ta hela familjen och göra det här. Hur har det liksom, har familjen klarat av det här? Känns det liksom som att barnen älskar att vara nu på landet jämfört med staden? Eller liksom hur ser man på det?
De vet ju ingenting annat. De minns ju ingenting annat egentligen. Så att för dem är det helt naturligt. Mm. Och de blir ju snarare lite sådär perplexa när de kommer till storstan och de försöker hälsa på folk på trottoaren och det är ingen som svarar liksom, för att det är inte som man gör
liksom,
och så, men ja, nej, men det, de trivs nog ganska bra där, precis, tror jag.
Och hur har ni blivit insläppta i gemenskapen? Sånt kan man ju också ibland få en viss rädsla för när man ser att folk flyttar ut på landet. Man tänker att det här är en bygemenskap och de kommer aldrig att släppa in mig.
Nej, men det varierar ju mycket. Ja. Alltså det är ju väldigt lokala kulturer liksom, som är mer eller mindre liksom öppna gentemot
främlingar.
Ja, precis, utbölingar som vi då. Ja. Och jag tror att vi hade nog lite tur som hamnade på en plats där folk är väldigt öppna och vänligt inställda. Och där det under liksom, ja, egentligen flera hundra år har varit liksom en sorts omsättning av folk, för att det har funnits liksom lite fabriker där och lite olika verksamheter som har gjort att det har kommit och gått. Det är inte bara liksom bönder som har levt här sedan liksom urminnes tider, utan det så att vi har inte haft några svårigheter alls faktiskt att komma in. Vi har väldigt bra kontakt med grannar och liksom har mycket samarbete med dem. Så där. Och det är otroligt skönt. Alltså hade det inte varit det, då hade det varit en helt annan sak. För det... Alltså platsen i sig och allt det här konkreta, men det liksom viktigaste trots allt är hur det sociala, hur man trivs med de människor man har omkring sig och att känna den här liksom tryggheten i ett socialt sammanhang. Det är liksom oerhört viktigt, och det blir extra viktigt då på landsbygden när det är inte så många människor det handlar om, så att de vill man verkligen ha bra kontakt med.
Precis. Men vad är den största omställningen när man gör en sån här flytt? Vad är det som har, tycker du, påverkat dig mest?
Ja, alltså jag trodde ju att den stora omställningen skulle vara att vi skulle liksom göra andra saker, att vi skulle liksom hålla på med allt det här praktiska. Och det är ju en stor omställning naturligtvis i sig. Men det som kom fram lite grann faktiskt under själva skrivprocessen också är att jag har ju genomfört någon sorts mental omställning också.
Precis.
Som är lite svårare att sätta fingret på. Därför gick den på något sätt lite under radarn, tror jag, i början där, och vi jäktade på och var så fokuserade på att liksom få till alla odlingar och
praktiska saker,
ja,
som
praktiska
måste
saker,
fungera.
Precis. Så att det var liksom först när jag började reflektera över det som jag kom på, men vänta, jag har ju liksom tvingats tänka om här då, någon sorts inställning till livet och hur man förhåller sig till stress eller prestation och sådana saker. Och det är ju det som kanske är liksom det mer bestående på något sätt i mig. Alltså att det har lite förändrat min någon sorts livsfilosofi. Lite överraskande. Sådär.
Det är det du kallar att liksom bli jordad.
Ja, men det kanske var något jag syftade på när jag skrev jordad. För då var det nog mer det praktiska, liksom fysiska sådär. Men jordad kan ju även då tillämpas. Absolut. På en som liksom person, att man är lite mer landad och inte rycks med i den här liksom prestationshetsen som präglar vårt moderna samhälle.
Men du menar du också att det blir också ett lugn, eller liksom känner du att du blir mindre stressad när du nu har gjort den här omställningen?
Ja, det...
Men, eller blir man stressad över andra saker? Ja, men är du rädd att det ska bli nattfrost plötsligt och dina odlingar går åt peppan? Eller vad är det man är orolig för?
Det är ju inte så att jag inte blir uppstressad av saker och ting. Men det är ju också det med folk runt omkring en. Vi bor ju bland bönder. Mm. De har ju den där liksom, det mindsetet att kunna hålla sig lugn över sånt som man inte kan rå på. Nattfrost. Nej. Till exempel. Eller att det kommer ett skyfall som liksom helt omkullkastar ens planer. Eller vad det är för någonting. För man kan inte hålla på att hetsa upp sig över det. Så man måste lite grann tillämpa någon sorts liksom, buddhistisk acceptans där. Ja. Även om de inte skulle kalla det för det. Men det är som att det här rår inte jag på. Och det hjälper inte att jag går runt och liksom blir sur över det.
Nej.
Och jag är faktiskt lite inspirerad av de här bönderna som har det där i sig. Därmed inte sagt att jag är någon sån...
Så buddhist som...
Ja, bondbuddhist som går runt med en sorts saligt lugn. Verkligen. Nej. Inte. Men det är ändå att man inser att det där måste man i alla fall träna på om man ska fixa det. Mm.
För det känns också som att hela den här omställningen också gör att ni får liksom ett annat syn. Alltså, vad är rikedom? Vad är pengar? Varför jaga? Alltså, det finns en helt annan inställning till vad ett rikt liv ger, eller vad det ska vara.
Just
på något
det.
Sätt. För att här i stan så har man ju på något sätt den här stressen, tjäna ihop alla pengar för att köpa det där så att vi sen ska kunna ta det. Alltså, man på något sätt jagar för att sen. Men det verkar inte riktigt vad det man gör när man flyttar ut så här.
Nej, men man kommer ju bort lite grann ifrån pengasamhället genom att bli lite mer jordad då.
Ja, precis.
Använder de termerna. Så att allt handlar inte om att skaffa sig pengar för att med hjälp av då konsumtion kunna liksom köpa sig till någon sorts tillfredsställelse eller ens grundbehov. Så att det är inte så konstigt att mycket kretsar kring pengar om man befinner sig i en miljö där det är det som krävs för att man ska kunna liksom leva.
Ja, förverkliga sig själv. Liksom,
ja, och det är inte så att vi har liksom helt oberoende av pengar på något sätt. Vi står ju liksom med ena foten i båda världarna, men vi har ju liksom den mer jordade världen då, om man säger så. Där är det inte pengarna som är så dominant, utan där är det andra saker. Och det gör att man kommer inte bort från den där pressen som det innebär att hela tiden tänka kring ekonomin och sådär, hur man ska få det att gå ihop. Och det finns ju också något liksom lite ytligt i det här när man liksom vill skapa sin tillfredsställelse eller självförverkligande genom konsumtionen. Det är ganska kortvarig liksom glädje, det känner ju alla till liksom. Man kan shoppa och vara glad för någonting, men det håller inte i sig så länge.
Nej, man måste genast shoppa något nytt.
Ja, men det går ganska fort där. Det är ju liksom, jämför det med att käka socker, det är också gott, man får en liten kick om man äter en godis, men efter liksom en halv minut så vill man ha till godisbit för att känna samma kick då. Så att, frågan är ju hur man hittar de här mer djupgående liksom tillfredsställelsen i livet, och det är väl det som jag liksom experimenterar med nu, alltså, och som handlar mycket om de här sakerna som en sorts känsla av sammanhang, att man ingår i ett socialt sammanhang, att det finns en liksom mening med det man gör som går utöver liksom bara liksom att överleva dagen, utan det, man känner en sorts koppling till naturen runt omkring en och såna saker som i varje fall för mig ger en sorts kanske lite mer lågintensiv tillfredsställelse med att man är en del av någonting större som jag kan egentligen njuta mer av. Sen är det också det här att alltså, sänker man sina utgifter som vi har gjort så får man bli bättre då på att upptäcka liksom glädjen i det lilla och enkla, att liksom en skidtur kan vara, även om det är liksom en massa motstånd i det och man blir svettig och kämpig, så är det liksom
någon ungarna sorts... ska med också.
Ja, precis, exakt, ungarna ska med, och det vill de kanske inte alltid och så där. Men man lyckas ändå ta sig igenom, ja, det där. Och det är en sorts njutning i det också. Det är en annan form av njutning, ja, kanske, absolut, än den där rena liksom bekvämlighetsnjutningen. Alltså, mm, jag tycker att det är mycket som ändå kokar ner till det när man tänker kring hållbarhetsfrågor, ja, att vi är så himla inkörda på att vi ska liksom eftersträva så bekvämt liv som möjligt, som ska innebära så lite motstånd som möjligt. Mm. Och det är naturligtvis väldigt tacksamt att ha den strävan i ett konsumtionssamhälle, mm, eftersom det är pengarna som är liksom biljetten till det livet. Mm. Men om man kan ifrågasätta det och kanske liksom se igenom det lite ytliga i det, mm, så uppstår liksom en sorts större möjlighet att leva lite friare, där man inte är lika liksom inne i det där,
nej, absolut,
pengasamhällets, nej, garn, så att säga.
Nej, men det, man känner ju det, man drabbas ju av det när man läser boken också, att man känner att det är ju tufft och tungt ibland, absolut, och särskilt kanske i början av eran tillvaro där ute, och sen blir ni mer och mer en del av det här som du nu beskriver. Men jag tänker också att det finns väl också andra som redan är, alltså jag tänker att många kanske är lika fast i det ute på landsbygden. Alltså om man är bonde kan man ju vara stressad, och man har en press att sälja sin mjölk och man får bara 4 kronor. Alltså att man är inne i någon slags industri där också ibland, eller hur?
Jo,
alltså det är just ert liv som kanske är en speciell form av liv, tänker jag.
Ja, vi plockar ju lite grann russinen ur kakan, mm, kan man ju säga. Alltså att vi måste ju inte försörja oss liksom från vår, nej, mark. Så det hade varit annat ifall vi hade liksom levt av marken helt och hållet. Mm. Det hade
så säkert växelbruket på något sätt.
Ja, precis. Men jag tycker att det är intressant, mm, som modell. Alltså att varken vara liksom producent till 100% eller konsument, mm, till 100%, utan, mm, man är liksom 50-50 där. Och att, mm, båda världarna har sina fördelar, mm, och alltså, jag menar, allt det här är ju någon sorts utforskande. Det är inte så att jag säger att det här är den modellen som, nej, vi ska ha allihopa, utan jag vill testa på och se liksom, hur blir livet om man gör på det här sättet, mm, och jag känner att det är lite tidigt för mig att utvärdera efter 6 år. Jag ska nog, mm, gå lite mer och se om det här är en bra modell, men hittills så tycker jag att för vår del så funkar det väldigt bra. Mm. Och min poäng är ju också att jag tror att ganska många skulle må bra av att liksom fundera igenom sina behov och hur mycket tid ska man lägga på lönearbete och hur mycket pengar behöver man egentligen varje månad och sådär. Mm. Måste man konsumera liksom 3% mer varje år så som liksom ekonomin är uppbyggd nu?
Som staten säger,
ja, exakt, precis. Och vad händer om man kan gå emot det där? Mm. För jag tror att det finns mycket, mycket vinster i det, utan att för den skulle säga att folk ska leva på ett eller annat sätt.
Nej, precis. Men det är väl det som också känns så trevligt med boken. Men jag har ju tyckt om förstås alla dina böcker. Jag tycker de är jättebra på alla sätt och vis. Men där finns det ju också hela tiden en... Ja, där är det ju mer liksom en debattör, eller du vill någonting. Du har teorier, du har idéer som du vill att folk ska förstå. Här känns det ju som att det blir... De kommer med på köpet, men det är egentligen bara genom att beskriva ett liv som ni har valt, och man känner också att man blir inbjuden till det här på något sätt. Alltså man blir sugen på att leva det livet, och sen så känner man också att man har möjligheter att välja, ja, även era russin ur kakan kan man liksom plocka. Men känner du att det är många som gör det här, och tror du att det här kan vara en framgång, alltså en framkomlig väg för att klara oss lite ur liksom klimatkrisen, att folk fler kan välja det här dubbla livet på något sätt, både vara producent och konsument?
Ja, alltså, jag tror inte att vi har så mycket val egentligen, nej, på sikt i varje fall, nej, och det finns liksom, det finns ju flera motiv här bakom liksom, mm, den livsstil som vi har valt. Mm. Alltså en sak är att man vill leva kanske mer hållbart, man vill minska sina resursanspråk och sitt, mm, ekologiska fotavtryck och sådär. Mm. Men det finns ju också den här strävan då efter kanske lite lugnare tempo i livet, och att alltså, mindre arbete och, ja, mer liv på något, ja, sätt. Och dessutom så är det ju, tror jag, så att vi, så som vi lever idag, när man är liksom helt och hållet beroende av att marknaden liksom kan leverera allt det där som vi behöver, så är man väldigt sårbar. Mm. Och egentligen oavsett hur mycket vi anstränger oss här i klimatfrågan eller andra ekologiska kriser som vi har, så kommer vi gå in i en ganska stormig framtid där vi inte kan räkna med att marknaden kommer att leverera så som den, som vi har vant oss att den gör. Utan vi kommer, tror jag, behöva stå på egna ben periodvis kanske, och ibland kanske längre perioder, för att det skakar för mycket på finansmarknaden, säger vi, eller att det är extremväder som gör att vatten inte kommer ur kranen, eller vad det nu kan vara för någonting. Och därmed, och det är liksom ett incitament för att börja bygga upp någon sorts liksom resiliens i samhället, att kunna stå emot kriser. Och då menar jag inte att vi enbart ska liksom preppa liksom konserver i förrådet, även om det är bra också. Men jag tror vi måste liksom knyta an lite mer till de här grundbehoven och åtminstone ha lite, någon sorts idé om hur vi ska kunna tillgodose dem tillsammans med andra i vårt lokalsamhälle och sådär.
Ja, för det märkte vi ju redan nu under pandemin.
Ja.
Att det inte fanns en massa lager av saker. Och, alltså det finns ju fortfarande varor som inte kommer fram till oss. Eller som, alltså, det finns ju brist fortfarande på, för att det har varit svårt att få fram saker på grund av pandemin. Så att det har ju redan på något sätt hänt. Det här var ju ändå en första stresstest på något sätt på samhället. Och hur upplever man det då när man bor där ute på landet som ni gör nu? Påverkades, alltså förstås påverkades ni också av att man inte kan umgås som vanligt och så, men kände ni att det där var en, liksom en bättre värld att vara i än in i stan som är mer beroende av olika saker?
Ja, alltså, ja, men alltså vi drabbades ju väldigt lite, måste man säga, relativt sett då, av pandemin. Vi kunde ju leva vidare på många sätt som vanligt och jag menar, min sambo jobbade mer på distans då kanske och jag kom inte iväg på så mycket föreläsningar och sådär, så det var ekonomiskt var det kanske inte så bra då.
Men du fick tid att skriva.
Jag fick tid att skriva bok, precis, och kunde liksom ägna mer tid åt renoveringar på huset och sådana saker. Men dessutom så är det liksom, vi umgås med en kanske mindre krets människor och inte mindre sammanhang ändå, och ofta ses man utomhus, så det är inte så stor omställning. Jag kände sympati med de som satt en, liksom med kanske små barn i en lägenhet. Ja. I Sverige har man ändå fått gå ut, men jag menar, ute i Europa, folk har liksom suttit instängda. Det måste ju varit hemskt. Så att jag kan inte klaga så mycket över...
Nej, men många äldre och sådär också som måste få sin mat, hemburen. Precis, och allting. Alltså, hitta, alltså, nu växte det ju plötsligt fram en ny solidaritet även stadsborna, alltså att man hjälpte varandra med de behov som fanns på något sätt, som var väldigt fint. Men hur liksom självförsörjande skulle du säga att ni är nu då? Alltså, hur långt har ni kommit i den här omställningen? Hur mycket kan ni leva på er gård?
Ja, alltså vi har ju vi har dragit ner våra utgifter, så att vi har ju ungefär hälften då av vad en genomsnittlig tvåbarnsfamilj tjänar, någonstans kring 20 000. Har vi utgifter varje månad. Ja. Vilket gör att vi inte är liksom så pressade att dra in pengar. Vi kan jobba halvt båda två, det går bra. Och det är ju delvis tack vare då att vi inte köper lika mycket mat som tidigare, för att vi då producerar mycket av de grönsaker vi äter, kanske 80% i sig. Ägg och sådär får vi från våra ankor och höns, och bär och frukt har vi gott om, och så kött får vi från får och ämte jakt. Så jag menar, det är inte att vi är självförsörjande på mat, men på vissa delar så är vi det. Vi kan gå förbi vissa avdelningar i matbutiker liksom.
Det har ni själva hemma.
Ja, precis. Framförallt så är det ju liksom en sorts, det blir väldigt hög kvalitet på maten då man odlar själv.
Jo tack, jag smakade dina tomater bland annat i helgen och det var ju fantastiskt gott.
Jo, så att det, men det är ju också, jag menar, mat är ganska billigt idag, så att man kan ju, om man vill leva billigt så kan man köpa sig mat utan att det är så stora utgifter. Men det är ju en annan sak att ha producerat det själv. Det är ju inte bara det att det smakar bättre, men det har ju också varit någon sorts kunskaps projekt för oss att lära sig det. Det är en otrolig, liksom, stärker ju en själv väldigt mycket som person, att man faktiskt kan odla sina tomater då, eller
allt. Ni odlar ju väldigt mycket.
Jo, precis. Så att det, och särskilt för mig då, som har liksom levt ett liv där jag inte har behövt så mycket praktiska kunskaper, så, så är det väldigt stärkande då för självkänslan.
Att man klarar det och att man kan det här. Ja. Hur mycket är det också att man liksom på något sätt måste lära sig? Alltså det där, är inte det också väldigt utvecklande på något sätt, att man får hitta, fråga folk, få hjälp och liksom bli, för jag menar, vad kunde du själv innan du kom dit egentligen? Alltså vilka, vad var du, var odlandet bara ett intresse, var det en dröm? Hade du aldrig odlat? Hade du inte byggt på ett hus? Alltså var du liksom, vilka grejer hade du med dig?
Ja, alltså jag hade...
Hur novis kan man vara för att våga?
Ja, men det är nog bra att inte vara helt novis. Nej. Jag hade ju fem år på mig att liksom träna lite grann på en gårdsgemenskap i Sörmland, som jag skriver lite grann om i Jordad. Där vi var många noviser, kan man säga, som hjälptes åt och
många liksom, kockar.
Ja, många noviser vid spisen.
Precis, ja.
Som testade på. Vi, jag menar, vi hade odlingar och vi hade lite djur och vi höll på i skogen och tog ner träd och sådär, och renoverade på husen. Så att det var ganska bra liksom
träningsfas.
Ja, träning sådär. Och för det är många olika bitar som man ska lära sig. Hade man kommit helt och hållet grön liksom, så hade det nog varit väldigt tufft. Och min sambo Sofia, han hade ju faktiskt bott på landet tidigare, så hon var ju inte lika mycket novis som jag då, kanske, och hade gått en del odlingskurser och sådär.
Så annars kanske man, det är bra att ha, annars måste man nästan ha ett litet kapital så man kan få hjälp,
ja, men
inledningsvis, medan man vänjer sig på något sätt.
Ja. Precis, annars blir man väldigt beroende av att ta in hjälp igen. Sen är det ju bra att inte kunna allting. För att, alltså, att inte kunna innebär att man måste fråga om hjälp, och det är det som liksom är kittet som binder samman samhället, att man behöver varandras hjälp.
Och folk har ju varit behjälpliga, har jag förstått. Alltså, grisbönder och andra i din närhet där verkar vara väldigt inbjudande.
Och det är ju en sån gammal bondkultur att alltså man ser om någon har behov, och då får man hjälpa till där. Det är liksom inte,
det är inget konstigare än så.
Nej.
Men vad är de stora utmaningarna nu då, framöver? Vad är det du skulle vilja göra på din gård eller i ditt liv? Vad är det?
Ja, alltså,
är det att bli helt självförsörjande? Det verkar ju inte så. Du vill ju ha det här dubbellivet på något
sätt.
Men
jag tycker just nu så är det ganska bra. Jag menar, det finns massa saker som vi pratar om, att det hade varit kul att kanske ha mjölkande djur för att testa på det. Jag har inte getter eller kor eller sådär. Men jag skulle säga att utmaningen just nu är väl att inte dra igång en massa nya projekt och sådär, utan att lite grann leva som jag lär i den här boken, att hålla nere liksom ambitionsnivån. Jag menar, vi har så det räcker för händerna med våra två barn, och vi har liksom allt som vi har dragit igång. Nu får vi se om vi gör en liten utbyggnad av huset, då blir det nästa större projekt och sådär. Men jag menar, det finns massa idéer på både gården och liksom på skrivfronten och sådär.
Precis, för det känns ju som att det är just det du pratar om, att den här eviga viljan att alltid expandera och göra mera, och liksom som kanske finns lite inneboende i människan på något sätt, känns det ju som, eller?
Ja, men jag ifrågasätter ju det. Jag tror det är mer en produkt av vårt moderna samhälle. Ja, precis, att det är liksom, man får för sig att man måste liksom expandera. Under den största delen av mänsklighetens historia så har man inte gjort det. Man har liksom, det har varit ganska statiskt samhälle, och liksom, det är det man har eftersträvat, att liksom upprätthålla det man har, och liksom, man har funnit glädjen och liksom i någonting annat. Man har bevarat snarare liksom, att man ska liksom utveckla och expandera och sådär. Och jag tycker att vi kan lära oss någonting av det. Därmed sagt att vi ska liksom sträva efter någon sorts statiskt samhälle. Nej, för det vi har nu är inte så bra på många sätt. Så vi måste utveckla det till någonting annat. Men just den där inställningen till livet, att liksom, det, där tror jag att det finns en del att hämta.
Ja, nej, men det känns ju som att den här närvaron, alltså bara att vara i det. Alltså det tror jag också kommer, alltså det känns så lite när du skriver boken, att det kommer också av att man blir beroende av naturen, eller alltså att man är du blir beroende, och då blir du också i det och närvarande i stunden på något sätt.
Jo, men det man är beroende av, det sätter mig i fokus på på ett sätt som gör att man också ser det tydligare. Alltså, är man beroende av jorden, säger vi, då tittar man noggrannare på jorden. Vad är det som händer där? Varför växer det dåligt här men bra där? Alltså man, man övar upp sitt liksom observationssinne där. Så att en mark som tidigare bara var liksom, såg likadan ut på två ställen är nu helt olika för att man har tränat upp sitt seende. Liksom.
Och jag tycker det har smittat av sig på din text. Jag tycker texten också känns så där levande på något sätt. Som, ja, och det är ändå från en väldigt bra nivå. Så känns det som att du har liksom, ja, kommit nära texten och liksom fångat någonting. Har det också, har du känt det själv att det har kommit mer naturligt, själva språket och skrivandet? Att det känns som att du är i det på ett annat sätt än förut? Eller?
Jo, men det kommer nog. Alltså, jag menar att man betraktar någonting mer ingående gör att man får mer detalj, liksom, kunskaper. Och det...
Mindre stressad blick. På
ja, sätt. Precis. Mm. Och det gör, men det är också en kunskapsfråga att veta vad det är man ser för någonting och veta vad det finns för namn på det. Alltså, det är inte... för en helt okunnig person så kan ju liksom en skog bara vara en grön en skog, massa. Alltså man ser inte alla arter som finns där då. Så att i viss mån så har jag ju skaffat mig en del kunskaper som har gjort det lättare att skriva.
Vi ska väl avrunda det här samtalet nu, men då bara, vad är det då du gör nu framöver? Vad är det nästa, liksom, om man nu tänker skrivprojekt och så? Sitter du och skriver mera nu eller är det mera dagboksliknande? Eller hur förhåller du dig till skrivandet nu?
Alltså nu, än så länge så fort de här skrividéerna kommer upp i huvudet så jag kanske liksom skriver ner dem i något dokument, men sen så stänger jag liksom, lägger på locket där igen för att jag vill inte fara iväg. Nu försöker jag vara här och nu i den här boken. Precis. Och dessutom så är det fortfarande liksom växtsäsong och just nu är det väldigt mycket skörd. Vi har hela landet full av vitkål som ska liksom skördas och syras och sådär. Så att jag spar nog skrivprojekten där till det blir lite mörkare.
Ja, för det tycker jag också har varit fint med det här samarbetet nu med, kring den här boken. Den har ju styrts också av eran till viss del verklighet där ute.
Ja.
Jag kan inte skriva då för då ska vi göra det här. Jag kan inte skriva då för då är det det här.
Nej,
jag får skriva ungefär som man förr fick använda vintern till att laga kanske maskiner eller fixa med någonting inomhus som gick att fixa med inomhus.
Precis. Ja, men det blir en del av liksom årscykeln.
Precis.
Även skrivandet har sin del där någonstans under vinterhalvåret.
Härligt. Alltså jag var ju uppe hos er i helgen på den här releasen och hälsade sen också på Göran Greider som också har en fin liten gård uppe i Dalarna. Man blir ju väldigt, väldigt avundsjuk. Man vill ju leva ert liv.
Ja.
Lägga ner förlaget och flytta ut på landet.
Ja, men det är väl det. Det finns ju bättre möjligheter nu, varför för vissa grupper då, att leva, jobba mer på distans. Så att det... Jag önskar dig lycka till i att lyckas skapa en sån.
Du håller ihop det här. Tack så hemskt mycket David Jonstad för att du kom hit och pratade om meningen med landet. Tack.
Tack.